Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Steering wheel. Klaps and steering wheel here.
Anna Andersson, det här är en team order, plattan i mattan, teamet emellan. Vi ska börja spela in podd nu. Är du redo att lyda den här team ordern, eller ska du göra som Max Verstappen och skita i allt och bara köra ett eget race och skita i allt och alla andra?
Alltså, jag är ju inte F1-förare, så jag är ju inte en sån egoist då. För det ingår ju när man är F1-förare att vara egoist, för annars tar man sig inte hela vägen till F1 helt enkelt. Så att jag gör ju inte en Verstappen i det här läget, utan jag tar ju de där vattenflaskorna och traskar med dem här liksom. Jag kör en riktig Barrichello.
Ja, det är fan bra alltså, för att hade man varit Sergio Perez nu så hade man ju inte varit den gladaste racingföraren på jorden, va?
Nej.
Efter vad som hände i Brasilien, där George Russell blir för första den 113:e Formel 1-föraren att vinna ett Grand Prix. Så han var ju glad och som vanligt grät väl några tårar. Det gör han ju allt som oftast. Jag tror att jag har nämnt någon gång förut att han är väl nog den mest tårbenägna föraren som vi någonsin sett. Men han vinner. Välförtjänt. Men Mercedes alltså då, som jag har sagt under många veckor, snart är det deras tur. Mercedes tar sin första seger, och efter att de vann sprinten så var det jäkligt skönt att slippa sitta här och försöka försvara att en sprintseger också är en seger. För nu vann de ju både sprinten och det stora racet. Och man tänker ju då att strålkastarljuset borde vara på Hamilton, Russell som är 1-2, Mercedes, hela teamet som har kämpat sig upp och tillbaka efter en tuff start på det här året, har gått nu mot repen på slutet och sett ut att gå mot sin första säsong på evigheter utan en enda GP-seger. Men det man pratar om är Max Verstappen och Red Bull.
Alltså jag...
Ska du berätta varför för den som mot förmodan har missat?
Ja, så först tänkte jag bara säga att vi har ju, jag tycker mig, om jag minns tillbaks här några månader, så satt vi och pratade om det här, så herregud, Verstappen och Red Bull, de bara vinner, och vi pratar aldrig om dem. Men nu känns det som det har blivit lite precis tvärtom, när konkurrenterna har kommit närmare, och det som gör att vi har den här diskussionen idag, det är ju det faktum att Red Bull sa till Sergio Perez och flytta på sig så att Max Verstappen skulle få möjligheten att köra om Fernando Alonso. Men det var också med en tydlighet som man sa att klarar du inte det så släpper du tillbaks positionen till Perez. Och Perez jagar ju faktiskt plats 2 i märkesmästerskapet. Max fick informationen, tog den till sig, struntade fullständigt i den och körde i mål före Sergio Perez. Det var ju placeringar längre ner i fältet, så egentligen var det av kosmetisk betydelse, om man bortser då från det faktum att Perez jagar andra platsen i VM och han kämpar mot Charles Leclerc som kör för Ferrari, plus att han ju har ställt upp som 17 för Verstappen under väldigt många år. Men Verstappen, helt sonika, får frågan: jaha, Max, vad var det som hände? Och svaret blir: ja, redan förra gången sa jag till er att fråga mig inte det där igen. Det är klart, jag gav er anledningen och jag håller fast med den. Som en riktig snorunge.
Ja, verkligen. Snorunge, säger du, och småsint snorunge hade jag tänkt att säga eller döpa det här avsnittet till. Det finns så många olika citat som man vill gå in på här med all radiotrafik som skickades mellan det här. Men när Perez alltså får meddelandet att han ska släppa Verstappen, eftersom att Verstappen har fräschare däck än Perez, för de vill ju utmana Alonso och Leclerc. För det de säger till Verstappen på radion är att de har gått igenom med Perez att du kommer få åka förbi, och då säger de så här: okay Max, go take some points off Leclerc and Alonso please. Och det är ju målet, och det är ju rimligt. För att skulle de lyckas putta ner Leclerc och Alonso, så är det ju poäng in the books för Red Bull, så mindre poäng till Leclerc. Men då var ju liksom målet att han skulle utmana Alonso, och gör han inte det så ska du åka tillbaka. Och då när Perez får det här meddelandet att Max kommer släppa dig om han inte lyckas, då säger Perez så här: thank you for that guys, thank you. He shows who he really is. Han visar vem han verkligen är här. När Perez tror att han kommer bli förbisläppt av Verstappen. Och sen är då citaten från Perez efter racet, när Verstappen bara sket fullständigt i att släppa förbi honom. Så säger Perez: efter allt som jag har gjort för honom, och det är så jävla sant också, efter allt Perez har gjort för Verstappen, det är rätt mycket som han har kämpat för honom, så är jag rätt besviken, för om jag ska vara helt ärlig. Jag var väldigt, väldigt förvånad över att Max inte släppte förbi mig. Och sen har det ju varit skitmycket efterspel kring det här, och Max Verstappen har gjort en ytterst märklig intervju. Men innan vi lyssnar på bitar ur den intervjun, vad tänkte du, Anna, när du satt och kollade på det här? Tänkte du bara att han var snorunge, eller fick du flashbacks till något annat race som kan liksom ha legat till grund för det här, där alltså det, Max vill sätta ett horn i sidan och vara lite vansinnig och så vidare?
Det jag tänker på är ju Monacos Grand Prix, där Checo Perez kraschar i slutet av kvalet. Vi har en lite liknande situation där som vi hade här nu i Brasilien den här helgen, där det är George Russell som kraschar. Det blir röd flagg. Man kommer liksom inte ut igen. Där i Monaco var det så att det var Perez som kraschade, och så var det så pass sent så det fanns liksom inget mer att köra om. Men det gjorde ju också att bilarna som låg bakom honom inte hade chansen att ta någon bättre placering.
Så, att så bara det som var i Monaco var precis innan de åker in i tunneln efter den långsammaste passagen på hela F1-kalendern, så går Perez på gasen för tidigt, sladdar runt, går in i väggen när det bara är en minut kvar av Q3, när Perez redan hade pole.
Ja, och där...
på Monaco, som är omöjligt att köra om på, så att ha pole där är viktigaste platsen av alla F1-banor, ska sägas.
Absolut, men där blir det ju så då att Perez sätter sig ju själv i en genom att krascha så sätter han sig ju själv i en perfekt situation. Nu var det ju också då så att på den här banan i Brasilien, så under kvalet så kraschade George Russell. Det var röd flagg, sen var det dåligt väder, vilket gjorde att man inte tog möjligheten att köra igen, för man hade inte haft någon chans att komma fram till de tiderna som man hade innan. Så det som är lika är ju att det är någon som kraschar och sätter sig i en situation som man kan dra fördel av senare under helgen eller i racet. Och i Perez fall så har det spekulerats i om han gjorde det där med vilje. Vissa jämförde det med Michael Schumacher, som också en gång parkerade bilen i Monacos GP, men han bestraffades för det och fick inte alls behålla någon pole position där. Så det jag kan tänka mig är ju att det handlar om Monacos GP, att Verstappen är sur och gnällig typ ett halvår senare, när han redan har vunnit sin andra VM-titel och egentligen borde ha stoppat det där i skrivbordslådan, slängt nyckeln och sen tagit upp det i början av nästa säsong, istället för att visa sitt fåniga missnöje för hela världen på ett sätt som får honom själv att framstå som en bortskämd snorunge.
Ja, och det är så jävla fjantigt också, för alltså de är på sista varvet, det är några liksom kurvor kvar när han egentligen ska släppa Perez, och han skiter i det. För att vara lite jävlös advokataktig, så går det ju faktiskt att tänka att in the heat of the moment så kanske tävlingsnerven är
liksom
för stark. Ja, men så här. Jag ska gå hårdare på Verstappen än vad det låter som. Att in the heat of the moment så är det ju en sak att han skulle kunna göra det. Men då skulle han kunna komma ut efteråt och säga liksom: fuck, det var jävligt dumt av mig. Jag ber om ursäkt till Checo, vi är ändå ett team. Det var så jävla dumt av mig, men jag är en sån jävla tävlingsmänniska. Då hade han ändå liksom skyddat sig själv lite. Men att han double down på sitt beteende efteråt, när han går ut och försvarar det och säger att jag hade mina anledningar till att göra det här, och att han då liksom motiverar att, det var, att han gjorde rätt. Det är då blir det liksom dubbelt patetiskt.
Ja,
och om det är så här, eller vi lyssnar på hur det låter.
Why did you not give the place back to Checo and disobey the team order?
Well, that's why I first went to speak to the team before I came here, and we put everything on the table. Why? And I gave my reasons. I'm not going to say why, but I think they understood, and I already explained it to them before, you know. So it was not new to me and not new to them.
Checo said to me that he was disappointed after everything he's done for you, that you didn't consider him in that moment.
I understand why he is disappointed, but they also have to understand why I did it, and I gave them the reasons why.
Is it anything to do with Monaco this year?
You can decide that. I'm not going to say that.
But how hard is it, though, if you're working with a teammate together with Ferrari? They asked Charles, and it didn't happen because Carlos was getting a podium, but you have to work with a teammate, and you could help him with that position today. He defended like a lion for you in Abu Dhabi last year. You could understand.
That's why, like
why.
I said to you, I gave my reasons why I didn't do it, and I think everyone understood it, and it was finally good that we all sat together, and I think we are professional enough to move forward.
They say they understood. Did they accept them? Is everyone okay now with it? Did they accept your reasons?
I guess so, yeah. I mean, we're no babies.
Och då är den här intervjun som Verstappen gör dig med Sky Sports då, eller Sky då, som de har bojkottat, vilket gör det också en liten extra liten pinch of timjan på den här hela soppan. Men när hon då frågar, har det här någonting att göra med Monaco? Och då säger han, nej men du får välja själv. Då är det ju så att han liksom indirekt erkänner det.
Ja, men det är så småsint på något sätt. Det är så...
Det är ju en sak om det hade varit liksom kamp om poäng. Men han är klar, han har vunnit. Han vann mycket förra året tack vare att Perez fightades mot Hamilton där och liksom höll honom bakom. Vilket gjorde att han gav Verstappen den utgångspositionen. Vilket ledde till att Verstappen vann sitt första världsmästartitel. Och på sättet som han gjorde det, bla bla bla. Men mycket tack vare Perez. Han har ju fixat många poäng åt Verstappen historiskt i det här Red Bull-teamet.
Ja, alltså, han borde ju vara evigt tacksam mot Perez istället och tänka åt andra hållet. Alltså, grejen är att han måste dra nytta av Perez kommande år också. Nu är vi ju i ett läge där Mercedes... Nu vet vi ju inte om Mercedes var så mycket bättre den här helgen eller om det var alla andra som var så mycket sämre. Det är ju lite svårt att säga, för jag tror inte att Mercedes själva egentligen riktigt vet varför de var så mycket bättre och vann en dubbelseger här. Men det var den första dubbelsegern sedan 2020 i alla fall. Vi har ett Mercedes på väg upp. Vi har ett Ferrari som har en snabb bil. Nu säger Carlos Sainz att han äntligen har börjat lära känna den här bilen och förstå hur den reagerar. Och när man börjar förstå hur bilen reagerar och fungerar, det är först då man kan köra den på gränsen. För annars har man tendens att köra den antingen under eller över gränsen hela tiden. Och man vet ju då plötsligt, när man förstår bilen, så vet man också hur man ska utveckla den. Det gör att vi kanske har 3 team till nästa år som fightas med varandra om en eventuell VM-titel. Och då hade man ju kunnat tycka, eller tro, att Max Verstappen är så pass smart så att han inser att om han ska ha en chans att vinna en VM-titel till, så räcker det inte med hans eget sätt att köra, utan han behöver ha en wingman. Och han har en perfekt wingman i Sergio Perez. Men man måste ju också vara lite schysst mot sin wingman. Det räcker kanske inte med att stoppa en 50-lapp i ett kuvert och säga god jul. Utan man måste kanske också ge tillbaks på ett annat sätt, för att han ska ge tillbaks till honom när det verkligen gäller. Och det är väl där en stor del av problematiken ligger just här. Att Verstappen helt enkelt kliver rätt över den killen som har sett till att han har fått de möjligheterna som han har fått, vilket har gjort att han har kunnat vinna det som han har vunnit. Och det måste han för fasiken vara rädd om. Jag blir upprörd.
Ja, det gillar jag. Skitbra. Mera. Du får jättegärna bli mycket mer upprörd än så här. Det är bara välkommet. När du har möjligheten. När Verstappen verkligen bjuder upp till dans för att man ska bli vansinnig på honom. Det har ju kommit mera efterspel kring det här. Det finns en holländsk F1-journalist som heter Erik van Haren. Känner du till honom?
Nej, faktiskt inte.
Jävla bra namn, Erik van Haren. Han har alltså så här 45 000 följare på Twitter eller sånt, 43 000. Ja, det är en journalist som i Viaplay har sagt att det var på grund av det här som hände i Monaco att Perez också hade erkänt i Monaco för Helmut Marko och Christian Horner att han hade kraschat med flit. Och att det är det som Max Verstappen inte har släppt än. Och det är en sån grej som det har pratats om. Båda de här journalisterna säger att det var så här det gick till. Perez kraschade med flit. Och att han erkände att han gjorde det. Och, men sen efteråt så har det kommit ord från Red Bull också. Helmut Marko har sagt att i Abu Dhabi så kommer Max göra allting möjligt i hans väg för att Checo ska få andra platsen i Drivers Championship. Allting är uppklarat internt. Målet är Abu Dhabi nu.
Mm-hmm. Och hur ska Sergio Perez kunna lita på det?
Det enda man tänker här är att Max will do everything possible. Ja, det betyder att han skulle kunna köra rätt in i Leclerc och bara kötta ut honom ur
mästerskapet
helt och hållet. Det är vad han kan göra.
Ja, eller också så är det så att det kommer samma läge igen. Och så säger han bara, no, tyvärr, it's not possible. Sorry. Ja, jag kunde inte bromsa.
Perez tog läsken först förra veckan, så nu kommer jag aldrig släppa förbi honom. När vi satt vid matbordet så tog han läsken före mig. Nu är jag sur för evigt.
Ja, men det är lite som när man spelar liksom brännboll mot lärarna i sexan liksom. Nej, jag har jättesvårt för det där. Men samtidigt så är ju, alltså Formel 1 är ju så sjukt. Det är ju jättekomplicerat. Därför att det är i första hand ett teammästerskap, samtidigt som det är ett individuellt mästerskap. För att ta sig till Formel 1 så behöver du vara så fruktansvärt egoistisk och kliva över så många på vägen för att ens ha möjligheten att ta dig dit. Det går liksom inte att vara en schysst kille eller tjej och köra F1 och ens ta sig dit, utan då har du blivit bortsorterad på vägen. Och när du kommer dit så ska du sätta dig själv i andra hand, eller kanske i första, för det är så jag är uppfostrad. På något sätt så måste man klara av att hålla balansen mellan teamet och mig själv. Och problematiken är ju också att den enda föraren som har exakt samma material som vad du själv har är din teamkompis. Det är den enda föraren du kan mäta dig emot. Vilket gör att den konkurrenssituationen är så fruktansvärt hård och så fruktansvärt tuff att det blir väldigt, väldigt svårt att hantera kombinationen av teamkörning och fighten mot den människa som du ska jobba så oerhört nära med under hela tiden. Och vi har ju sett mängder med exempel. Jag vet inte hur många gånger jag har satt rubriken Stjärnornas krig under mina 20 år inom Formel 1. Det är ganska många gånger. Så att det är ju inte de första, Verstappen och Sergio Perez är inte de första som fightas om det här. Och med tanke på Verstappen kom till F1 som 17-åring, han är född till att bli reseförare, hans mamma var duktig i go-kart, hans pappa har kört Formel 1, han är upplyft för att köra F1 sen han liksom slutar gå med blöjor, vilket gör att han är ju upphöjd till skyn. Han kommer antagligen inte vara speciellt enkel att leva med för någon. För han är liksom king och kommer aldrig vara något annat. Så att det är svårt att räkna med att en sån spelare ska bli lagspelare också. Han har väl aldrig behövt lära sig att dela någonting med någon. För det har alltid varit någon som sagt att men jag köper en ny till dig.
Mm. Ja, och sen så känslan är också lite, alltså det är lite den här hybriskänslan, att jag är Max Verstappen, alla ska liksom bow under mig och bara lyda, alltså det är lite den känslan man får också så här, att nu har jag gjort så här och det är jag som bestämmer för jag är Max Verstappen.
Ja, men alltså ödmjukhet är en dygd, men den där killen kan väl inte ens stava till ödmjukhet.
Nej, så det kommer bli jävligt spännande att se hur det här nu kommer te sig under veckan som kommer inför Abu Dhabi på något sätt.
Jag tänker inte bara
hur kommunikationen blir i, nej.
Utan jag tänker alltså även om du fortsätter förbi Abu Dhabi under vintern och in i nästa säsong. För att det är ju alltid så här att de här loppen som vi har nu, de är ju jätteviktiga för nästa säsong, för det är de som sätter slutet av säsongen som går in i början av nästa, allt vad man ska göra. Och det gäller ju inte bara teamet och arbetet med bilen, utan det gäller ju också föraren. 2020 så vann ju Max Verstappen det sista racet i Abu Dhabi, och jag vet att jag skrev någon form av krönika där om det där, om vad det, vilken betydelse det kommer ha av året efter. Vi såg samma sak 2015 när Nico Rosberg avslutade så himla bra och tog med sig den prestationen, känslan, upplägget, ja, men allting vad det innefattar in i följande säsong. Så det här är jätteviktigt. Det är så lätt att säga att ja, men det är avgjort, nu är det bara ett litet race kvar och sen så släpper vi det och går på nästa. Nej, så är det inte. Det kommer att gå med vidare. Vi som tittar kanske tänker att ja, men nu är det några lediga helger här framöver, kan vi göra något annat. Men så funkar det inte inom F1, för det är en helt annan sak, och där börjar det handla om mentala förberedelser och sånt också. Och jag tror ju inte att Perez, han är ju för 17 trampad och bortkastad efter detta. Han är ju offentligt förmjukad.
Ja, och han är ju också, ska man komma ihåg, trots att han är den mest uttalade andra föraren i alla team, han är ju också en vinnarskalle.
Det är väl klart han är.
Han är ju inte bara en liksom som ja, niger och sitter ner och tackar och tar emot liksom, utan han är ju en vinnarskalle utan dess like som har tagit sig så här jävla långt. Han måste ju vara vansinnig också. Han måste ju känna att jag vill bevisa allting nu. Han måste ju ha sån jävla revanschlusta och vilja liksom, skulle han få ges chansen att byta team för att kunna spöa Verstappen, så borde det där vara en rimlig liksom, så här, reaktion ur den vinnarhjärnan.
Ja, ja. Det är ju, det här var ju något av det mest dumma som Max Verstappen kunde göra den här söndagen. Han kunde göra många dumma saker, men just det här är ju i det längre perspektivet, alltså det är så kort siktigt och verkligen bara visa att jag bestämmer. Ibland så måste man faktiskt tänka lite längre än vad näsan räcker, även om man är dubbelvärldsmästare.
Ja, det var ju inte det enda dumma han gjorde. Han gjorde ju också så att han fick 5 sekunders tidstillägg när han körde in i Hamilton i kurva 2 där i första lilla S-kurvan där. Och det var lite flashbacks från förra året när de fightades utav helvete, de två. Så det var ju ingen superhelg för Verstappen på något sätt, va? Nej. Och så fick han 2 straffpoints på licensen för just den när han körde in i Hamilton också.
Ja, nej, det kändes som han inte riktigt var i balans den här helgen. Vilket jag kan tycka är lite märkligt egentligen. Men det var någonting där som inte riktigt stämde till 100%. Vad kan jag inte sätta fingret på. Men just det här, alltså jag tänker, vi hade ju flera situationer den här helgen när man pratar om just det här med teamkörning och problematiken. Samtidigt som vi hade problemen inom Red Bull, så bad Ferrari och Charles Leclerc om också få en teamorder för att köra om Sainz. Han fick den inte, för teamet ansåg att det inte var lämpligt i just det läget. Liten fin omskrivning. Sen hade vi också en incident i Alpine mellan Fernando Alonso och Esteban Ocon som slutade med ett hål i en av bilarna. Och hat på nätet, där teamet gick ut väldigt tydligt och talade om vad som gäller mellan de här två förarna. Och under söndagens GP, när Alonso kom i en 7 helskottas fart och behövde köra om Ocon för att kunna avancera, så var ju Alpine väldigt, väldigt tydliga över radion och talade om för Ocon att nu släpper du Alonso. Ja, men jag vill fightas med Vettel som ligger framför mig. Ja, det är mycket möjligt, men släpp förbi Alonso, sen kan du göra det.
Ordagrant så får Ocon den här meddelandet: Fernando har ett däckövertag, så let him through nice and clean. Och då svarar Ocon: let me race at the moment, I will once the situation settle. Och då säger engineeren tillbaka: Esteban, I don't want you fighting with Fernando, is that understood? Det är liksom, där är det raka rör.
Ja, men det kan man ju å andra sidan förstå efter den incidenten på lördagen där mellan de två i sprintracen. Men där var det ju en väldigt tydlig uppdelning. Och det ska vi veta, att Alonso är ju en förare som ska lämna teamet. Men Alpin är så fruktansvärt beroende av att ta poäng och så mycket poäng som möjligt med båda bilarna för att behålla fjärdeplatsen i konstruktörsmästerskapet, där de har en tight fight med McLaren. McLaren som nollade sina bilar den här helgen. Så att de behöver ju alla poäng de kan få. De har inte råd att ha några tuppfighter.
Nej, den fighten är ju som sagt, som jag snackade om inför, är ju intressant. Och den såg ju intressant ut under sprinten också, när det verkade som att Alpin hade, alltså Alpin fick ju ett helvete där, och det kändes ju, ja, det här kommer de ju ha svårt att reda upp liksom under söndagen. Och då kände man att McLaren skulle tajta till det där gapet. Alpin är nu 4 på 167 och McLaren är 5 på 148. Och vi ska hänga kvar pyttelite i de här bara interna teamfighterna, men när vi är inne på Alpin där, Alonso kör alltså upp från 17:e. Mm. Han startar på 17:e plats och tar in 12 platser på det här racet. Mm. Det är ju, ja, det är ju, han blir femma, ja. Mm. Han blir femma, startar 17 och blir femma. Det är ju en jäkla uppkörning alltså.
Det är väl det minsta man kan säga. Men det som jag funderar på efter den här helgen, när man har gått nu och ja, tänkt tillbaka lite grann, om man går och bearbetar saker i huvudet, vilket händer när man har jobbat en helg, så funderar jag bara också då till nästa år. Till Alpin kommer Ocon.
Men och Pierre Gasly, Pierre som Gasly hatar varandra typ.
Ja, precis. De,
sägs det.
Nej, men de två har ju tävlat mot varandra. De är fransmän båda två och tävlat mot varandra sedan de var fyra. Normalt sett så är det ju inte två stycken landsmän ur samma generation som tar sig till F1. Det finns ett par exempel. Vi kan säga Lewis Hamilton och Nico Rosberg. De var ju bästa polare som 13-åringar och tog sig till F1. Och det slutade med ett jättestallkrig. Därför är jag lite orolig för Alpin och för hur de har tänkt sig till nästa år.
Och särskilt när Ocon har visat prov på att inte vara liksom bara så här lyda. Att han är lite jävlig.
Ja, ja, precis. Och sen så tänker jag det franska temperamentet där på de två ihop. Det där kan bli riktigt, riktigt jobbigt att hålla ihop. Och vart tar Alonso vägen då? Jo, han går till Aston Martin. Han ska bli stallkompis med Lance Stroll, vars pappa äger det teamet. Och Alonso kan ju vara en tjurgubbe utan dess like, det vet vi ju också. Titta bara på McLaren när de körde där 2007 och slarvade bort en VM-titel han och Lewis Hamilton i sin interna fight. Och Alonso som dubbel världsmästare fick se sig slagen av en debutant och betedde sig som en riktig, jag vet inte, även snorunge han också, snorvalp till och med. Så att den konflikten känns ju som att det har ju en potential att bli en av det kommande årets absolut största konflikter. Därför att Vettel som har suttit in till Lance Stroll, han är ju en lite mer god gubbe som bryr sig om bilen och tycker om att meka och se till att folk runt omkring mår bra. Jag tror inte att Alonso lägger sig jättemycket tid på att fundera över om Lance Stroll mår bra.
Nej, och just det här interna teamfighterna kändes som att det var lite temat på den här helgen. Ja. Alltså vi ska ju säga att racet var ju levande och kul och fartigt och flängigt i början. Sen var det ju lite ett sömnpiller ett tag tills fram tills dess att Lando Norris bil gav upp och det blev säkerhetsbil och samlade ihop allihopa. Och då var det ju, jag vet inte om det var 15 varv kvar eller något sånt, om säkerhetsbilen kom på 55 eller 54 eller något sånt. Men då var det ju helt plötsligt massa teamfights-situationer. Och det var ju även lite så här i Mercedes. Russell hade ju varit i ledningen från start till mål och han vann sprinten. Men det var ju också i ett läge där Mercedes-bilarna med bra fart hade möjlighet att fighta varandra. Och då var det ju lite puls rent där också. När de går ut och efter säkerhetsbilen. När de kommer ut som 1-2. Och Hamilton har ju kört kanon. Han tappade ju hur mycket som helst där i början när han blev påkörd av Verstappen. Och sen körde han tillbaka alltihopa. Men det blev ju, ja, nu blev det ju ingen fight mellan de två för att Russell körde så himla bra. Och även Hamilton då. Men det var ju lite vibb att det skulle kunna smälla däremellan. Och sen, som du nämnde där i Ferrari, när Leclerc på radion bara bönar och ber. Lite så här, försöker ha de här lite katten i Shrek-ögonen med hatten i handen och titta upp med de här fina kattögonen. Please, please, let me pass. Please, think about the championship. Please, guys, let me pass. Please, please. Och det skete ju om i fullständigt. När Leclerc ville köra om Sainz. Då sa de, it's too risky, liksom. Och det här kommer ju bli intressant inför nästa säsong också. För det vi sa i Red Bull är ju att Perez är ju så himla uttalad andra förare, men så är det ju inte i Ferrari när det är nollställt nästa säsong. Nu är det ju lite mer förmodligen då prio på Leclerc eftersom att han fightar som andra platsen i totalen. Men den fighten kommer vara nollställd nästa år. De har ju samma förutsättningar och lika stora möjligheter att tidigt koppla grepp om sin teamkollega.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här var ju en speciell race. Det är så svårt att veta hur man ska lägga upp ett sånt här sprint, en sån här sprinthelg. För att när kvalet är så känns ju kvalet superintressant. Det är ju tre omgångar liksom. Det är ju tre höjdpunkter. Sprinten är ju också, skulle ju kunna ha en egen podd. Eftersom att det delas ju ut poäng till de åtta bästa där. Och sen är det racet. Nu började vi med efterspelet här. Men om vi bara går tillbaks då för att summera hela helgen. Så var det ju ett jätteroligt kval som slutade med att Kevin Magnussen i Haas tog sin första pole position genom alla tider någonsin och blir så satans glad och med all rätt. Och Danmark blir den 24:e nationen med en förare som har fått pole position någonsin. Så då var man ju så himla glad för Kevin Magnussen. Och då var det ju, han landade ju där som du var inne på grund av att Russell är klar som trea. Han kraschar ut sig vilket gör att det blir röd flagg och så kommer det mer regn vilket gör att ingen kan sätta någon snabbare tid. Jag tycker det var lite klantigt av Russell där som sladdade ut och sen gick på gasen för tidigt som gjorde att han snurrade runt och sen borrade ner sig i sandfållan. Men det ledde ju till att Magnussen fick då pole position.
Jag satt och funderade där i samband med kvalet om man ska ha en annan typ av reglemente till kvalet och gå lite mer mot hur det är i IndyCar, att orsakar en röd flagg så blir dina bästa tider strukna. För att ibland så upplever jag, nu provar vi in här och pratade tidigare om Sergio Perez i Monaco. Det var ju lika som ändå tog pole, och vi pratade här om Russell som nu fick starta sprintracet från plats 3 fast han ställde till problem för många andra. Nu tyckte vi visserligen att det var roligt då med Kevin Magnussen i en pole position, även om vi alla när vi stängde av tvn eller gick och la oss i fredags insåg att han kommer ju inte behålla den där placeringen. Han ska nog vara glad om han ens tar någon liten poäng i det sprintracet, för att så pass fel är det, men det var en kul dansk dynamitskräll liksom. Men så jag sitter och funderar lite grann över om man kanske skulle haft en sån variant.
Jag behöver inte fundera, det är du inne på. Jag tycker ju att absolut att man ska ha det. Just av anledningen att om man då, som om vi säger liksom Perez i Monaco till exempel, Perez sätter snabbaste tid och det är inte så lång tid kvar, då kan ju han, alltså ja, ett, fejka en krasch, men framförallt så kan man ju försöka ligga på lite extra och ligga lite över gränsen. Om man ändå har bangat in snabbaste tid av alla, då kan man ligga lite över gränsen för att riskera en krasch. Det är inte så farligt för att det får inga konsekvenser då. Det enda det får är att det kan bli röd flagg liksom, att man inte får någon ny chans. Men om man är som etta där, eller till exempel som Russell, han var klar som trea, då kan han satsa ännu mer för att komma etta, och kraschar han ut sig, det spelar inte någon roll för honom, för att då avbryter ju racet. Så jag tycker absolut att i ett sånt läge så ska man nollställa den personen då som orsakade kvalet inte kunde återupptas.
Yes, man har ju inte haft det reglementet i F1, och F1 har ju mycket till, alltså det är mycket historia och mycket som ska med i varje övervägande, men jag är nog inne lite på samma spår som du, för jag tycker nog att det är inte helt rätt. Och framförallt om det nu är så att Sergio Perez kraschade medvetet. Börjar vi få in den typen av icke-gentlemannamässiga ageranden i kvalet, så behöver man sätta till ett regelverk som är så pass tydligt. För att krascha medvetet, nej, det går fet bort.
Ja, det håller jag verkligen med om. Nej, men jag tycker att det skulle kunna vara ett rimligt steg i utvecklingen av F1. De är ju inte rädda för att ta lite drastiska beslut med saker och ting, särskilt nu när de har fått in den här nya publiken, för att det ska bli en mycket bättre tv-sport och så vidare. Men annars så var det ju ett jäkligt roligt kval. I Q1 så såg det ju faktiskt ut så här, att med 1,50 kvar av Q1 så var Latifi etta. Med 1,50 kvar alltså, just på grund av att det var det här att banan torkade upp, och det var svårt för att det hängde regn i luften och det var lite sådär. Ferrari höll ju på att klanta ut sig i Q1 också, det var ju nära att de inte ens gick vidare därifrån. Mm. Och sen i Q3 så skeppar Ferrari ut Leclerc på intermediates medan alla andra står på vanliga däck. Så han tvingas ju in efter två varv, och det är ju superklantigt. Det är ju återigen så här, för då tänker man ju, alla bilar är ute på slicks och så står Leclerc ensam på intermediate. Så det var ju så här, vad fan håller de på med?
Ja, men det undrar ju han också. Men ibland så bara känner jag så här, kan det vara läge för Ferrari att genomföra någon form av sån här högpresterande analys, någon slags ledarskapsutbildning för att man ska klara av att prestera på topp? För deras problem har ju antagligen inte att göra med kunskapen kring bilen, utan det är så mycket annat som icke stämmer i det teamet, och de måste ju få ordning på varje millimeter av det om de ska ha någon chans till nästa år. Annars kommer vi sitta här och skaka på huvudet åt dem i en säsong till, och det är väl inte riktigt där som Ferrari vill vara egentligen.
Nej, det känns som att det är så många kortslutningar i olika hjärnor i Ferraris mekaniska ledning. Att det är så många som bara så här, inte klarar att leverera under press. Så de borde ju, precis som du säger, de borde ju köra någon slags kniven mot strupe, pistol mot tinningen träning under vinteruppehållet här, för att lära sig prestera när det gäller som mest. För att det är ju gång på gång, som sagt.
Ja, men det känns som en sån här gammal central som man hade när internet var ganska nytt, när det var lampor som bara pep liksom, och så drog man ur kontakten på en, så släcktes det hälften, och så på en till, och här får du kortslutning på alla. Jag vet inte riktigt vad, det är lite skrämmande egentligen hur det kan vara så klantigt, och hur den där oturen, eller vad det nu är, kan följa med så länge. Men du, en annan sak jag tänkte
klassiska
på.
Klassiska ADSL-modemet som du snackade om där.
Ja, precis. En annan sak jag faktiskt tänkte på, det var när vi avslutade det där kvalet. Vi hade en Haas i topp och en i botten. Hur ofta är det på ett kval? På ren körning.
Och det som hände sen då blev ju också så intressant. För att Kevin Magnussen kom etta och Schumacher kom sist. Vilket gjorde att de startade sprinten som etta och 20. Och sen så avslutade de sprinten som 8 och 12. Så de körde alltså inverterat helt och hållet från kvalet. Att Kevin Magnussen tappade 8 platser och Schumacher tog in 8 platser. Eller han tappade 7 platser då, för att han går från 1 till 8. Och så tvärtom då, från 20 till 12. Så det var total inverterat. De möttes verkligen på mitten.
Det var så jävla snyggt.
Ja, men Magnussen tappade och lika många körde Schumacher upp. Så ja, så de är igen där. Sprinten är väl inte skitmycket mer att snacka om. Stroll visade sig återigen vara en idiot och åkte på en rejäl bestraffning när han prejade folk av banan till höger och vänster. Den här gången var det teamkollegan Vettel som det skulle kunna sluta att så in i helvete illa. Och Stroll visar ju återigen att han är ju vidrigare än många av de andra.
Men du, Vettels reaktion där tycker jag är helt fantastiskt. Okej. Tror du Max Verstappen hade sagt så?
Nej, han hade väl börjat grina och krävt att de skulle sparka teamkollegan och hela fadrullan. Nej, det var en jävla högklassig reaktion av Vettel som var nästan utprejad rätt in i betongen liksom.
Okej.
Ja. Det var ju otroligt. Ja, och sen efter sprinten då, så som sagt, Kevin Magnussen blir 8 efter att ha fått starta på pole. Och så börjar racet och han blir påkörd av Daniel Ricciardo. Det är så synd om stackars Kevin Magnussen. Vad fan liksom. Det hade varit en sån superhelg och så får han inte köra mer än ett varv.
Nej, men vad?
I sitt 100:e race dessutom.
Ja, men det där med jubileum, det brukar ju sällan vara så att det är speciellt lyckosamt. Jag får med att den förlätta förbundskaptenen i handboll, Bengt Johansson, han ville alltid ställa över en spelare som hade jubileum, för han sa att han visste att då hade de liksom hål i händerna. Så att jag tänker väl att det 100:e racet, ja, det är ofta det är så där. Men jag tänker väl mer, alltså Daniel Ricciardo, vad i... Jag blir ju så trött. Ja. Vad gör han med sin varumärke?
Ja, det var ju båda de här, båda McLaren-bilarna den här helgen. Det kändes ju som att båda ville ju att det skulle ta slut. Först var det ju att ja, Ricciardo med den historien har den här säsongen. Man vet att han inte ska köra vidare nästa år. Och det är så få race kvar. Och han vill ju bara att det här ska vara över. Och så att han kan få liksom stänga det här kapitlet och gå vidare. Så det kändes ju, det känns ju lite som att han skiter hit. Så man var ju lite så här, ja, det var ju skönt för honom att slippa köra ett helt race 71 varv. Och så var det Lando Norris som hade varit sjuk hela helgen, men som kämpade på ändå. Det hade varit magsjuk, jag vet inte exakt vad de har sagt om honom. Men det som har kommit ut är att han har varken kunnat käka eller göra, liksom, knappt dricka någonting, magsjuk. Men ändå kört igenom. Och det var ju till och med så att inför, jag vet inte om det var inför sprinten eller inför kvalet, då de till och med hade gjort en stol åt Nykter Friis för att köra McLaren-bilen. Där de hade måttat ut den för honom, för att han var liksom redo att hoppa, steppa in och köra istället för Norris. Men Norris körde ändå. Men jag kände mig nästan glad när Norris McLaren gav upp. Att han skulle liksom få hoppa ut och vila lite. Med tanke på den sjukdomen, att han hade kämpat sig igenom den här jävla helgen.
Ja, men det kan jag väl hålla med om. Det är lite tråkigt bara att det blev så stor skillnad mellan Alpin och McLaren den här helgen. För det är ju den av de fighterna som jag faktiskt ser fram emot till finalen.
Ja. Ja, men det lever ju i alla fall. Det lever dock inte i totalen mellan Norris och Ocon. Jag tror att Norris redan har säkrat platsen som P7. Han kan inte bli omkörd av Ocon på den platsen i totalen. Men Alonso nämnde vi. Tar 12 platser. Är han din driver of the day, eller? Eller ja, det ska vi få reda på i plussen då. Så du behöver inte svara på den frågan. Jag säger väl själv, han är väl kanske min driver of the day. Lite i kamp med Leclerc som också körde upp sig jävligt bra efter att ha blivit också påkörd i början. Men körde sig tillbaka. Jävla massa platser upp där. Men vill vi säga något mer om George Russell? Eller vill du prata om Russell när du ska ge honom 5 plus sen då, kanske, gissar jag på? Hehe, ho, ho, ho.
Jag kan prata om Russell sen eller nu. Det beror på hur mycket tid du har inte.
Nej, då får prata om han sen. Jag har bara sett en bild som åker omkring på sociala medier när Russell är en liten pojke som står och tittar på Lewis Hamilton när Lewis Hamilton står i den här klassiska vita racingdräkten med Vodafone på bröstet, och så står Russell där bakom och en liten pojke, medan Hamilton är en stor F1-förare, och nu har alltså Russell spöat Hamilton i ett Grand Prix.
Men du,
och det tycker jag ändå, ögonen tåras upp lite grann alla George Russell.
Men du ser väl den här lilla fina skylten som står bakom Russell där fram. Det står Stars of Tomorrow.
Ja, den är cool, den där bilden alltså, och det är ju fint att det känns som ett bevis på att the dreams really do come true. Men sen var det en annan liten grej som jag ville lyfta ett finger från det här racet, och det är den här tear off plasten.
Den som orsakade branden.
Ja, exakt. Vi fick ju se Sainz gå in i ett förhastat stopp där, eller ja, för tidigt stopp, för att de var tvungna. Och då är det den här plasten som vi har pratat om tidigare, när det har snackats om, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var i Belgien eller vart fasen det nu var, där man pratade om att Verstappen hade slitit av sin, den här plastbiten som man har på masken, släppt den bakom, den hade fastnat i Leclercs bil. Det visade sig inte vara så i slutändan efter en jäkla massa analyser av olika förarkameror. Men det är något som kan hända, att förarna har olika plastnivåer på sitt visir då, för att det blir repigt och det blir flugigt och det blir massa sådana grejer, så att de tar bort den där och så släpper de den bakåt. Lite som att släppa bananskal i Mario Kart.
Ja, jag höll ju på att säga också att det är ju inget hållbart tänk att man sitter och sprider ut plast över hela banan. Där borde man ju ha i sådana fall, får man väl göra som en annan gör, ha en liten soppåse i bilen som man stoppar i. Nej, men skämt åsido, någonting måste göras, det är inte vettigt. Det skapar problem för andra bilar, plus att det är ju inte överhuvudtaget hållbart att sitta och slita av plastvisir och kasta med vinden liksom.
Nej, och det här var ju liksom, det var ju förödande om man tänker på det, att hade inte Sainz tvingats göra det där, han kom ju ändå bra till i slutändan, men utan det där depåstoppet så hade det ju kunnat varit en väldigt annan utgång. Men det som händer är att Sainz får den här plastbiten då som någon har slitit av från sitt visir, släppt bakåt, som precis som man gör i Mario Kart när man sular bananer. Så åker den där och fastnar i hans bromsar på höger bak. Så när han går in då för att byta det där och att den där ska liksom brinna av, så ryker det utav satan på hans bil där. Och det jag tänker är så här. Varför släpper de den bakåt? Alltså varför måste de släppa den utanför bilen? Det vill bara trycka ner den mellan benen. Ta bort den där platsen, tryck ner den mellan benen, behåll den i bilen. Eller liksom, ja vad fan, man kan väl tänka så här. Lägg den i, öppna handskfacket och lägg den. Eller lägg den i kopphållaren. Eller åk till närmsta papperskorg, parkera och lägg den i papperskorgen liksom.
Ja, men
nu är det ju full Mario Kart med att möjligheten ges att släppa den bakåt.
Ja, jag gillar inte själva, jag gillar inte heller tanken på att man sitter och släpper ur grejer i bilen alltså.
Och det gör inte Sebastian Vettel heller.
Nej,
för han är den som faktiskt behåller den i bilen.
Ja, det kan man och tänka. Miljökämpen,
ja, men det
Sebastian
gör han.
Vettel.
Ja, exakt. Han har ju visat det många gånger den här säsongen, att han drar av den och sen lägger han den i bilen. Och då får man väl tänka att han kanske inte vill sprida plast och skit. Och det är väl ett litet statement i det stora sammanhanget. Men det är ju faktiskt möjligt att göra. Så det är ju också en sån grej. Det skulle ju kunna ändra många utfall av lopp ifall man bara satte det som en regel att man måste behålla det i bilen. Det var min lilla Mario Kart spaning för den här veckan. Det har väl varit några sådana i år. Jag minns att jag har lyssnat på lite Mario Kart ljudeffekter ibland, och det har säkert den som har hört alla avsnitt med i minnet också. Vill du säga något mer om det här racet, Anna Andersson?
Ja, alltså vi har ju haft 3 sprintlopp i år. Vi hade 3 i fjol. Till nästa säsong är det sagt att det ska bli 6.
Det gillar jag, tyvärr. Yeah. Gillar alla våra 60-talister som lyssnar på det här. De kommer ju bli vansinniga på mig för att det är förändring i sporten. Men jag tycker ju att de här helgerna, jag tycker de känns lite högtidliga. Men det kanske också är bara för att det är 3 per säsong. 6 kanske är för mycket. Det kanske blir lite som om det här man snackar om att göra fotbolls-VM varje år. Nu är det ju patetiskt att det ska spelas bara till helgen som kommer nu när du lyssnar på det. Men sprintracen för mig är lite extra värda helger.
Ja, men om vi tittar till nästa år så är det tänkt att vi ska ha 24 GP-lopp. Fler än någonsin tidigare. Om det nu blir något GP-lopp i Kina. Den är ju fortfarande lite sådär tveksam med tanke på hur covid-situationen ser ut där. För den är ju fortfarande inte helt under kontroll med tanke på att de har nolltolerans. Men om vi säger då 24 lopp, möjligen 23, 6 av dem. Ja, det är ju inte så många egentligen. Alltså jag kan nog också tycka, jag tycker att det sprintrace vi hade nu i Brasilien var det bästa vi har haft i år. I fjol var det ju också ett riktigt bra race, för det hände mycket. Och det krävs ju, för att de här sprintracen ska bli intressanta, så krävs det ju att det går att köra om, det krävs att det händer någonting, det krävs lite extra kittlande och spänning. Annars blir det ju bara en kort version av långracet, om det inte blir några förflyttningar i resultatlistan. Men en fördel är ju också kanske som här i Brasilien, där vi hade ett osäkert väderläge. För att en strålande sommardag, när allting är lugnt och fint, fredag, lördag, söndag, ja, då kanske inte är riktigt lika händelserikt. Jag uppfattade inte sommarens där i Österrike, tyckte jag inte var i närheten av så intressant som den här helgen till exempel. Så att det kanske är det här vädret då som ger lite extra, jag vet inte.
Ja, jo, men det gjorde det ju här, för att det var ju också flera förare som, alltså det var ju kvalet som det var regn och hot om regn och rusk och sådär. Och det blir så tydligt att banorna är så stora då, för att i det här fallet så regnade det ju på en viss del av banan, men på en annan del av banan såg det såg det ut som att det inte kom någon regn och det kändes torrt liksom. Så att man får ta alla dem in consideration, och det säger ju mycket om att banorna är så jävla stora för att bilarna kör så snabbt. Så det är ju som om du bor i Stockholm liksom, och så är du på Södermalm, men samtidigt så regnar det borta i Vällingby, känns som, eller att...
Ja, men alltså,
att du är i söder om stad, du är i Hägersten och så regnar det på Kungsholmen. Så stor är ju banorna som de åker på. Liksom.
Ja, och sen har du också skillnaden, tänker jag, på upptorkningsgrad. Där det torkar lite olika beroende på hur vegetationen runt banan ser ut. Hur temperaturen ser ut, hur mycket det blåser. Är det skugga på banan, är det sol på banan? Alltså alla sådana där saker runt omkring skapar ju... jag ska inte säga en problematik, men det skapar ju utmaningar, vilket gör att det kan ske förändring, och allt sånt som gör att vi kan få olika parametrar att jobba med, som gör att det kan bli lite svårare, där däckvalet får en betydelse. Red Bull spelar ju bort sig fullständigt här med däckvalet i sprinten exempelvis. Och alla de...
När de satte medium på Verstappen till start.
Precis, och alla de sakerna ökar ju spänningen i sprintracet. Så att jag tycker fortfarande att sprintracet är en kul grej. Den här helgen tyckte jag var riktigt bra. Just banan i Sao Paulo eller Interlagos passar väldigt, väldigt bra för sprint. Vi hade en bra sprint även där i fjol. Så det blir intressant att se hur de tänker till nästa år då, och vilka banor de väljer ut för 6 av 23-24 lopp.
Nu ska du plussa de förarna som har kört det här racet.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag vill höra vem som får 1, 2, 3, 4 plus och vem som får motorstopp och varför det är Max Verstappen.
Det är ju för att han inte ställer upp för sin kompis. För jössenan, Max Verstappen. Man får faktiskt betala tillbaka. Man kan inte bara ta. Man måste också ge. Och jag tycker liksom att nej. Han visar, med det, på det sättet som han agerar, så visar han hur lite han uppskattar Sergio Perez. Och det gillar inte jag.
Det hade varit kul att se om det här hade hänt i Mexiko. Ifall det hade varit samma läge.
Ja, då hade de nog inte buat mot Lewis Hamilton i alla fall.
Nej. Ja, men sen efter motorstoppet så har vi hela skalan 1, 2, 3, 4, 5 plus.
Yes, 1 plus McLaren. Alltså magsjuka på Norris och felbedömning av Ricciardo i söndags GP. Det gör ju där vi sen då har en Norris som bryter med tillförlitlighetsproblem. 0 poäng, 19 efter Alpin då i kampen om plats 4 i märkes-VM.
Det var ju vilket gör att det måste nästan bli utklassning i Abu Dhabi.
Ja, och hur ska de lyckas med det när Ricciardo inte ens är intresserad?
Ja.
2 plus, godkänt tycker jag ändå att Lewis Hamilton får den här helgen. Det är ju lite tight med plussen där uppe. Jag kände den här veckan skulle jag kunna sätta väldigt många plus på väldigt många. Men han får i alla fall godkänt. Och han ser ju faktiskt ut att i år för första gången avsluta en VM-säsong utan att ha en enda seger. Han har vunnit minst ett lopp varje år sedan 2007, och det är faktiskt sjukt imponerande. Och nu har han 3 raka andra platser. USA, Mexiko, Brasilien. 3 plus går till Kevin. För att han får 5 plus för det där kvalet. För den danska dynamiten, för glädjen i min telefon av mina danska vänner som for runt av lycka över en pole position. Även om de visste vad det skulle innebära, så tycker jag ändå att det var lite skärmigt.
Och det är också som är lite det fina med sprintarna. Att det har ju ändå betydelse. För det är ju en liksom en pole position i en sprint för ett litet team som Haas är ju det ger ju dem större chans till en bättre liksom finish än i det långa racet, eftersom att det ska köra så kort.
Ja, och sen
de har olika typer av betydelse. Jag gillar det.
Ja, och sen så tycker jag, alltså, var det inte första gången nu som typ 1975 som ett amerikanskt team tog pole position? Det tycker jag också var lite kul.
Ja.
Sen då, 4 plus går till Fernando Alonso och hans fantastiska uppkörning. Den tycker jag var grym när han slutade femma. Sen kanske det inte var lika grymt deras diskussion och deras problematik under sprinten, men just nu så har jag glömt bort det. 5 plus går till George Russell, för att det var ju inte bara så att han vann sin första seger, utan han var faktiskt riktigt imponerande även under sprinten, så han gjorde ju en makalöst bra helg. Mercedes första seger 2022, första dubbelsegen sedan Imola 2020, och om jag har noterat rätt här så är det så att han har kört snabbaste varvet vid 4 av de 5 senaste loppen. Verstappen har kört 5 snabbaste varvet, så om Russell tar det i Abu Dhabi så går de faktiskt upp på lika många snabbaste varv i år. Det tycker jag är lite kul.
Och dessutom 5 plus till Filip Lindfors som stod på sig om Mercedes att de faktiskt skulle ta en seger den här säsongen. Så lite fingerspitzgefühl ändå, va? Både uttalsmässigt 5 plus på fingerspitzgefühl och faktiska tipset, va?
Ja, vad vi sa, ödmjukhet är en dygd.
Den, jag knyter näven dubbelt i alla fall, för att det blev till slut en Mercedes-seger. Nu blickar vi framåt. Innan vi blickar framåt så ska ni bara få 2 stycken lite mysiga småstats här från den här helgen. Det här är det första podiumet från en racehelg sedan Bahrain, då det inte står en Red Bull-förare på podiet. Då var det Leclerc, Sainz, Hamilton i Bahrain, första racet för säsongen. Och nu har det alltså gått hela säsongen. Det tog så här lång tid innan vi fick se ett podium utan en Red Bull-förare. Vad säger du om det, Anna? Det är ändå tillförlitlighet av Red Bull på något sätt.
Ja, man kan väl vända på det ordet hur mycket man vill, va?
Ja, och sen var det dessutom första gången genom alla tider som God Save the King, Storbritanniens nya nationalsång, spelades på ett podium. För att första gången som en brittisk förare vann var 1953 franska GP. Han hette Mike Hawthorn. Men då var ju Queen Elizabeth den andra uppe i liksom i sitt regentskap på något sätt. Så då var det God Save the Queen som spelades. Nu var det God Save the King.
Det är ändå det som är mest imponerande, det är ju hur länge drottning Elizabeth faktiskt satt på tronen.
Och efter de där små orden så blickar vi fram mot framtiden, va, Anna, eller?
Ja, vi kan väl titta fram mot onsdag. Idag är det måndag när vi spelar in detta. Onsdag sägs det att Haas kommer att presentera Nico Hülkenberg som ny förare istället för Mick Schumacher.
Och det börjar ju med att tyska tidningen Bild rapporterar det här, att det är nu helt klart att det är så det kommer bli, att de kommer få ett pressmeddelande från Haas på onsdag, och samma källor har konfirmat från tyska Sport 1.
Nej, då är de heter ju Sport 1.
Sport 1. Förlåt mig. Ja, nej, jag håller upp mina händer och ber om ursäkt. Det är i alla fall... Nu känns det som att det är klart, va? Det här behöver vi inte ifrågasätta, va?
Nej, alltså jag har... Det är för mycket indicier på olika håll. Plus att Bildzeitung har ju ett ganska dåligt rykte på många håll och kanter. Men de är väldigt, väldigt duktiga på formlet. De brukar ha rätt. Så att det känns väl som att det är det, och det känns som att Mick Schumacher redan är informerad. Det som jag tycker är lite mer spännande då är väl kanske var han tar vägen. Och jag blir ju inte förvånad om Mercedes och Toto Wolff brer ut sina vingar och säger till Michael Schumachers son att kom du och var reservförare hos oss under en säsong, så får vi se vad vi kan göra sen. För så pass viktig är Mick Schumacher och hans namn för Tyskland. Jag tror att man där ser att han kanske inte har fått det stödet som han hade behövt hos Haas. Så att Mercedes då känner att kom hem till vårat lilla fågelbo istället, så ska vi ta hand om dig lite grann.
Ja, det skulle man kunna se fram emot. Men framförallt det som gör att jag tycker att man kan lita på att det exakt kommer bli så här är ju att vi har två tyska tidningar som pratar om det här, och det är en för tysk förare ut och det är en tysk förare in. Så det finns så jäkla många källor och liksom kopplingar där som skulle kunna ha kommit åt de här uppgifterna. Och innan vi lämnar er alla idag så är det ju så här att den här Formel 1-säsongen ska avslutas till helgen som kommer i Abu Dhabi, ett år efter det mest händelserika F1-racet typ sen ja, man började köra bilar på jul, va? Nu är det Abu Dhabi, det kommer absolut inte vara lika dramatiskt som det var förra året, men det är ändå en säsong som ska summeras, och det kommer vi göra i nästa veckas podd. Gå igenom vad som händer på Yas Marina Circuit, och förmodligen podden efter så kommer vi gå igenom hela säsongen, någon slags årssummering. Men vad är det för bana vi har att göra med här på i helgen som kommer?
Det är ju en 5,2 kilometer lång bana, 58 varv, och det som vi oftast minns är ju det här fantastiska fyrverkeriet som avslutar F1-säsongen. Det är på något sätt det som man tänker på när man ser Yas Marina Circuit framför sig, den svarta himlen och så jättefyrverkeriet och en massa donuts. Den där banan har funnits med sedan 2009. Hamilton körde för McLaren då och hade pole, men det var Vettel som vann. 2009, ja. Men du, då är det ju samma sak igen. Precis det vi pratade om innan. Vettel vann sista loppet 2009, världsmästare 2010. Det där sista loppet på Yas Marina Circuit. Det ger oss just en liten fingervisning av nästa kommande säsong. Alltså man ska icke förglömma det. Därför är det viktigt att se det. Annars så, ja, 8 seger från pole position, seger från lägsta startposition. Ja, Kimi Räikkönen 2012 när han vann från startposition 4, men han vann ingen VM-titel 2013. Det minns vi också. I fjol, Verstappen vann från pole position, men om det racet behöver vi kanske inte snacka, för det är väl det mest uppsnackade, omsnackade, omtalade, omdiskuterade F1-racet det senaste decenniet ändå.
Vi ska också skänka en tanke till vår vän Nicolas Latifi för att det faktiskt blev så. Det ska man inte förglömma. Man tenderar att fokusera väldigt mycket på de där i toppen, men liksom avgörande faktorn var ändå Nicolas Latifi förra året, det får vi inte glömma.
Mm. Hamilton har 5 segrar i Abu Dhabi, 5 pole positions, men det är Verstappen som har vunnit de 2 senaste åren, både 2020 och 2021. Finns det några fighter vi ska ha koll på, Filip?
Mm, det ska vi verkligen göra. McLaren behöver ett mirakel. De har 148 poäng och har upp till Alpine på fjärde plats som har 167. Men det är ju så att det kan hända en hel del därunder. Williams är ju tvärsist såklart. Men Alfa Tauri kan, om de plockar 2 poäng mer än Haas, ta sig förbi Haas. Och då ska vi komma ihåg att en placering är alltså 100 miljoner kronor i värde i konstruktörsmästerskapet. Så om Alfa Tauri då, eller om Haas då, håller undan genom att ta fler poäng än Alfa Tauri, så är det viktigt för dem. Aston Martin har 5 poäng upp till Alfa Romeo, som ändå såg heta ut den här helgen. Bottas körde bra och fint. Men ja, det behövs mer än 5 poäng för Aston Martin. Och sen så är det ju faktiskt så att rent teoretiskt så kan Mercedes ta sig förbi Ferrari genom ett haveri, en haverihelg för Ferrari och en fin helg för Mercedes. Det skiljer 19 poäng mellan de två.
Det är lika många poäng då som mellan Alpine och McLaren. Det är också 19.
Ja, det kan ju faktiskt ske. Och i förarmästerskapen så är det ju såklart att vi måste hålla koll på hur det går mellan Leclerc och Perez. Det kommer vara direkt avgörande. Den som kommer först i mål av Leclerc och Perez blir tvåa, för båda står på 290 poäng. Framförallt den tycker jag väl är intressant. Det kommer ju vara superviktigt för dem. Det blir spännande att se om det är så att Leclerc hamnar bakom Sainz. Kommer Sainz släppa Leclerc då? Om Perez är bakom Verstappen, kommer Verstappen släppa Perez? Det är ju faktiskt något som vi baske mig får se fram emot, va?
Ja.
Och Och utöver det så är det väl egentligen bara blicka fram mot Abu Dhabi. Det kommer ju vara mycket att snacka ner efter det racet, för att då har vi all fakta på bordet om hur den här säsongen har gått. Så, för sista gången i år, in på sportbladet.se och häng med Anna Andersson i live-rapporteringen när du ska följa racet i Abu Dhabi. Och om du inte har gjort det, för att inför nästa säsong så kommer den där live-rapporteringen bli ännu mer inkluderande och den kommer innehålla ännu mer som gör att det blir en finare service för er som faktiskt är där och kikar. Eller hur, Anna? Då är det sista rapporteringen för dig också den här säsongen.
Sista rapporteringen den här säsongen, men jag ska hålla fingrarna varma under vintern. Bloggen kommer ju att leva såklart, precis som podden, så att vi fortsätter att ta F1 på allvar.
Mm. Och det gör vi för er skull, för er som lyssnar, och er tackar ju vi jättemycket som alltid för att ni har hängt med så här långt in på säsongen och att ni hänger med oss framöver. Nu blickar vi framåt mot det avslutande racet för Formel 1-säsongen 2022. Tack och hej. For all the kids out there who dream the impossible, you can do it too, man.
Steering wheel.